Kapitel 24. Spaning och upptäckter. Solstrålarna letade sig in genom de konstfullt snidade fönsterluckorna, kröp fram över sängen och väckte Märt. En kort stund låg han bara där, brydd och bekymrad. Han hade inte lyckats fundera ut någon flyktplan innan sömnen övermannade honom. Men inte heller hade han givit upp. En tät dimma dolde fortfarande allt för mycket av hans minnen. Men ge upp tänkte han inte göra. Två tjänstekvinnor kom injäktande med varmt tvättvatten och en bricka som dignade av mat. De skrattade och sa att han redan såg mycket bättre ut och snart skulle han vara på benen igen om han bara gjorde som Aesedena sa. Han svarade kort men försökte att inte låta bitter. Låt dem tro att jag tänker foga mig. Magen kurrade när dofterna från brickan nådde honom. När tjänarna hade gått kastade han filten åt sidan och hoppade ner ur sängen. Han stoppade en halv skiva skinka i munnen, men sen hällde han upp vatten för tvätt och rakning. Hans blick föll på spegeln över kommoden och han hejdade sig i sina bestyr. Han såg faktiskt bättre ut. Kinderna var fortfarande håliga, men inte riktigt så mycket som förut. De mörka ringarna under ögonen hade försvunnit och ögonen såg inte längre lika insjunkna ut. Det var som om varenda tugga han hade ätit föregående kväll hade gått till att sätta kött på benen på honom. Han kände sig till och med starkare. Fortsätter det i den här takten är jag härifrån innan de vet ordet av, muttrade han. Ändå blev han överraskad över sig själv när han efter rakningen satte sig ned och åt upp varenda smula av skinkan, rovorna och päronen som fanns på brickan. De förväntade sig säkert att han skulle krypa i säng igen när han hade ätit, men istället klädde han på sig. Han trampade på sig stövlarna och kastade en blick på sina extra kläder, men bestämde sig för att låta dem ligga kvar. Först måste jag veta vad jag ska göra och om jag blir tvungen att lämna kvar dem. Han stoppade ner tärningskopparna i bältespåsen. Med deras hjälp skulle han kunna skaffa så mycket kläder han behövde. Han öppnade dörren och kikade ut. Längs korridoren fanns fler dörrar i ljust gyllengult trä och mellan dem hängde färggranna bonader. En lång blå matta löpte över de vita golvplattorna. Men inga människor syntes till, inga vakter. Han kastade manteln över ena axeln och skyndade ut. Nu måste han hitta en väg ut härifrån. Han fick vandra runt en god stund, ner för trappor, genom korridorer och över borggårdar. Innan han fann vad han sökte, en dörr som ledde ut från tornet. Då hade han redan stött på flera människor. Tjänstekvinnor och vitklädda noviser som hastade förbi på sina ärenden. Noviserna med ännu större brådska än tjänarna. En handfull manliga tjänare i grova kläder som bar på stora kistor och andra tunga bördor. Och så antagna i sina klänningar med band runt follen. Han mötte till och med ett fåtal Aesedaer. Aesedaerna var uppfyllda av sina egna tankar och skred förbi utan att lägga märke till honom eller med en flyktig blick åt hans håll. Hans kläder var lantliga men välgjorda. Han såg inte ut som en landstrykare och de manliga tjänarna han såg tydde på att män fick vistas i den här delen av tornet. Kanske tog de honom också för en tjänare. Det hade han ingenting alls emot så länge ingen sa åt honom att bära någonting. Han var lite besviken över att ingen av kvinnorna var Egwen eller Ninniv eller ens Elaine. Hon är en riktig sötnos, även om hon går med näsan i vädret alldeles för mycket. Och hon skulle kunna tala om var jag kan hitta Egwen och klokfrun. Jag kan inte ge mig av utan att ha sagt adjö till dem. Ljus, inte skulle väl någon av dem skvallra på mig bara för att de tänker bli Aesedaer? Nej, det skulle de aldrig göra. Det är en risk jag får ta i så fall. När han väl befann sig utomhus sköt han emellertid bort dem ur tankarna. Över honom välvde sig en ljus morgonhimmel med några få vita moln som makligt drev fram. Framför honom bredde en vid stenlagd gårdsplan ut sig med en enkel stenfontän i mitten. Och på motsatta sidan av gården fanns en kasernbyggnad i grå sten. Byggnaden såg nästan ut som ett väldigt klippblock där den reste sig bakom en grupp träd som växte ur runda hål i stenläggningen. Framför det långa låga huset satt vakter i bara skjortärmarna och sysslade med sina vapen och rustningar. Det var precis vad han sökte efter just nu, vakter. Han strosade över gårdsplanen och stod ett tag och tittade på vakterna, som om han inte hade någonting bättre för sig. De pratade och skrattade medan de arbetade, precis som kararna hemma brukade göra efter skörden. Då och då kastade någon av dem en nyfiken blick på Mert där han flanerade runt bland dem. Men ingen ifrågasatte hans rätt att vara där. Emellanåt frågade han någonting i förbifarten och till sist fick han det svar han var ute efter. Brovakt, sa en kraftig mörkhårig kar på sin höjd 5 år äldre än Mert. Han uttalade orden med kraftig iljen dialekt. Den låga åldern till trots korsades hans vänstra kind av ett tunt vitt ärr och han oljade in sitt svärd med vana kunniga händer. Innan han återgick till sin syssla kisade han upp mot Mert. Jo, jag hör till brovakten och till kvällen ska jag dit igen, hur så? Jag undrade bara hur det är på andra sidan floden. Jag kan lika gärna ta reda på det också. Är väglaget bra? Lerigt kan det inte gärna vara om ni inte haft mer regn än jag vet om. Vilken sida av floden? Frågade vakten fridsamt. Han lyfte inte blicken från den oljeindränkta trasan som han gned fram och åter över svärdsklingan. Östra sidan. Ingen lera, vitrockar. Mannen vred på huvudet för att spotta, men hans tonfall var oförändrat. Vitrockarna är och nosar i varenda by på 10 mils avstånd. Än har de inte gjort någon illa, men folk blir oroliga bara av att ha dem där. Ödet stinger mig om jag inte tror att de vill provocera oss. För om de bara ville skulle de nog kunna gå till anfall. Inte bra för någon som vill ut och resa. Hur är det med västra sidan då? Samma sak. Vakten lyfte blicken och såg Matt i ögonen. Men du ska inte korsa någon brogosse, vare sig mot öst eller väst. Du vet jag Mertrim Cawthon, så sant ödet står mig bi. Igår kväll kom en syster i egen hög person till bron där jag stod och matade oss med ditt signalement tills vi kunde rabbla det utan till. En gäst, sa hon. En gäst som inte fick komma till skada, men som inte fick lämna staden heller. Om vi så var tvungna att binda dig till händer och fötter för att hindra det. Hans ögon smalnade. Har du stulit någonting av dem? Frågade han tvivlande. Du ser då inte ut som sånt folk som systrarna brukar gästas av. Jag har inte stulit någonting, sa Matt förtörnat. Brände mig. Jag fick inte ens närma mig frågan lugnt och fint. De känner säkert igen mig allihop. Jag är inte någon tjuv. Nej, det är inte vad du ser ut för. Inte stöld. Men du liknar allt karn som försökte sälja Valeris horn till mig för 3 dagar sedan. Det påstod han att det var, böjt och buckligt som det var. Har du Valeris horn till salu du med? Eller drakens svärd kanske? När vakten nämnde hornet spratt Mert till, men han lyckades hålla rösten stadig. Jag har varit sjuk. Nu var det flera av vakterna som tittade på honom. Ljus, nu vet allihop att jag inte får lämna ön. Han tvingade fram ett skratt. Systrarna helade mig. En del av vakterna såg bistra ut. De tyckte kanske att andra skulle visa större respekt mot Eishedena och inte kalla dem för systrar. Eishedena vill väl inte att jag ska ge mig av förrän jag fått styrkan ordentligt tillbaka. Han ville innerligt att männen skulle godta det. En man som blivit helad bara, inget annat. Det finns ingen anledning att bekymra er om honom mer. Vakten från Ilien nickade. Du ser sjuk ut också. Det kan väl vara därför. Men jag må säga att jag aldrig har hört talas om sådana ansträngningar bara för att hålla kvar en sjuk kar i stan. Det är därför, sa Mert bestämt. Alla vakterna tittade fortfarande på honom. Nåväl, nu måste jag gå. De sa att jag skulle promenera mycket, långa promenader, för att få krafterna tillbaka, förstår ni? Han kände deras blickar i ryggen när han gick därifrån och gjorde en ilsken grimas. Han hade bara velat ta reda på i vilken utsträckning vakterna kände till hans signalement. Om det bara hade varit brovakternas officerare som kände till det, hade han kanske kunnat slinka förbi. Han hade alltid varit bra på att smyga sig in utan att bli sett och ut. En förmåga man utvecklade med en mor som alltid misstänkte att man var i färd med något rackartyg och fyra systrar som kunde skvallra. Och nu har jag försäkrat mig om att ett helt logemente fullt med soldater känner igen mig. Blod och förbannad aska. En stor del av tornområdet bestod av planteringar med träd som läderblad, pappersbark och alm. Och snart befann sig Mert på en bred vindlande grusgång. Det kunde lika gärna ha varit långt ute på landet om det inte varit för tornen som stack upp ovanför trädtopparna och det stora, massiva, vita tornet självt som låg bakom honom men tryckte honom som om han burit det på axlarna. Detta verkade vara rätt plats att leta efter obevakade vägar ut från tornområdet, om det nu fanns några. En flicka i vit novisklänning dök upp längre fram på gången och närmade sig med målmedvetna steg. Hon var tydligen försjunken i tankar, för först verkade hon inte se honom alls. När hon var tillräckligt nära för att han skulle kunna urskilja de stora, mörka ögonen och det flätade håret, sprack han plötsligt upp i ett brett leende. Han kände den här flickan. Minnet av henne steg upp från de dunkla djupen inom honom, men hade aldrig väntat sig att stöta på henne här. I själva verket hade han inte väntat sig att någonsin få se henne igen. Han log för sig själv. Lite tur för att väga upp oturen. Som han mindes det hade hon ett gott öga till pojkar. Else, ropade han. Else Greenwell. Nu kommer du ihåg mig. Mert Cawthon. Jag besökte din fars gård en gång tillsammans med en vän. Minns du? Så du har bestämt dig för att bli Eicher D. Hon stannade tvärt och tittade på honom med uppspärrade ögon. Vad gör du här? Du ska ligga till sängs, sa hon med kylig röst. Så du känner till det där? Han tog ett steg mot henne, men hon backade undan. Han stannade. Det smittar inte. Jag har blivit helad, Else. De stora mörka ögonen var mycket mer insiktsfulla än han mindes dem och inte på långt när så varma. Men han förmodade att det var sånt som kunde hända om man studerade till ACD. Vad är det, Else? Du ser ut som om du inte kände igen mig. Jag känner igen dig, sa hon. Hennes sätt var inte heller som han mindes det. Nu skulle hon till och med kunna lära Elaine ett och annat. Jag har uppgifter att sköta. Släpp förbi mig. Han gjorde en irriterad grimas. Stigen var bred nog för att sex man skulle kunna gå i bredd utan att trängas. Jag sa ju att det inte smittar. Släpp förbi mig. Han muttrade för sig själv men gick ut i ena kanten av grusgången. Hon gick förbi honom på andra sidan, hela tiden med en vaksam blick på honom för att försäkra sig om att han inte kom närmare. När hon väl kommit förbi skyndade hon på sina steg. Hon såg sig om över axeln tills hon nådde en vägkrök och kom utom synhåll. Hon ville vara säker på att jag inte förföljde henne, tänkte han bittert. Först vakterna och nu Else. Jag har tydligen inte turen med mig idag. Han började gå igen och snart hörde han ett högljutt larm från en plats längre fram åt sidan. Det lät som om någon slog massor av träkäppar mot varandra. Han blev nyfiken och tog av åt det hållet in mellan träden. Så småningom kom han fram till en stor kal plan. Marken bestod av hårt stampad jord och planen var minst 50 steg bred och nästan dubbelt så lång. Under träden som stod runt om fanns träställningar utplacerade med jämna mellanrum, med långa stavar och övningsvärd gjorda av löst hopknutna trästavar. Dessutom fanns ett fåtal riktiga svärd, spjut och yxor. Ett antal män var utspridda över det öppna området, de flesta med bar överkropp. De hade övningssvärd och fäktades i par. En del av dem rörde sig så smidigt att det såg ut som en dans. De gled från en ställning till nästa, växlade mellan anfall och försvar i en enda flytande rörelse. Förutom deras skicklighet fanns det ingenting som omedelbart skilde dem från resten, men Mert var övertygad om att de var väktare. De som inte rörde sig lika mjukt var allt yngre och varje par stod under uppsikt av äldre män, män som tycktes utstråla en farlig smidighet fast de stod stilla. Väktare och deras elever, tänkte Mert. Han var inte ensam som åskådare. Mindre än 10 steg från honom stod ett halvdussin kvinnor med tidlösa HJ-ansikten. Och lika många till med bandförsedda vita klänningar som visade att de var antagna. Allihop iakttog 2 av eleverna som nakna till midjan och glänsande av svett kämpade under instruktion av en väktare som till kroppsbyggnaden mest påminde om ett stenblock. När väktaren ville fästa sina elevers uppmärksamhet på någonting pekade han med det korta skaftet på en rykande pipa. Mert satte sig med benen i kors under ett läderbladsträd, grävde fram 3 stora stenar ur marken och började lojt jonglera med dem. Han kände sig inte precis svag, men det var skönt att sitta ner. Om det fanns en väg ut från tornområdet skulle den inte försvinna bara för att han vilade sig en kort stund. Han hade inte suttit där i mer än 5 minuter förrän han visste vem Mejsedena och de antagna tittade på. Den ene av den fyrkantige väktarens elever var en lång, smidig ung man med kattlika rörelser. Och vacker som en flicka nära på, tänkte Mert buttert. Alla kvinnorna iakttog den långa ynglingen med lysande ögon, till och med Mejsedena. Den långa mannen hanterade sitt övningssvärd nästan lika skickligt som väktarna. Och då fällde hans lärare en gillande kommentar med sandpappers sträv röst. Hans motståndare, en gyllenblond yngling i Märts ålder, var dock inte oskicklig. Långt därifrån, så vitt Märt kunde se, även om han inte visste särskilt mycket om svärd och fäktning. Ynglingen med det gyllenröda håret mötte varje blixtsnabbt angrepp, vände undan slagen innan stavknippet nådde honom och gjorde till och med egna utfall med jämna mellanrum. Men den bildsköne mannen mötte utfallen och gled över till ett eget nytt angrepp på ett ögonblick. Mert flyttade över stenarna till ena handen men höll kvar dem i luften. Han skulle inte gärna vilja slåss mot någon av dem, tänkte han. Sannoliken inte med ett svärd. Rast! Väktarens röst lät som om någon hällde sten ur en plåthink. De 2 männen lät övningssvärden sjunka, tungt flämtande. Deras hår var tovigt av svett. Ni kan vila tills jag har rökt slut pipan. Men vila snabbt, jag är nästan nere i botten. Nu när de hade slutat skutta runt passade Mert på att ta sig en ordentlig titt på ynglingen med det gyllenröda håret. Han lät stenarna falla till marken. Bränne mig. Jag kan satsa min börs på att det där är Elaines bror. Och den andra måste vara Gallard. Annars ska jag äta upp mina stövlar. På vägen från Tomans huvud hade Elaine oupphörligen talat om Gawains goda egenskaper och Gallards brister. Och nog för att Gawain också hade sina brister, men de var obetydliga. I Mats öron lät det som sånt som bara en syster kan uppfatta som brister. Och när Elaine väl blev tvingad att förklara sig lät det som om Gallard var allt en mor kunde önska av en son. Själv trodde Mert inte att han skulle vilja tillbringa särskilt mycket tid i Gerards sällskap. Egwen rodnade varje gång Gallad kom på tal, men hon verkade inte tro att någon lade märke till det. När Gawain och Gallad slutade fäktas genomfors den kvinnliga åskådarskaran av en skälvning, och det såg ut som om allihop var på vippen att gå fram till dem. Men Gawain fick syn på Mert och sa någonting till Gallad med låg röst. De gick förbi kvinnorna som följde dem med blicken. Mert tog sig på fötter när de båda männen kom fram till honom. Du är Mert Coffin, inte sant? Sa Gawain med ett brett flin. Jag tyckte nog att jag kände igen dig från Egwens beskrivning. Och Elaines. Du har varit sjuk, vad jag förstår. Är det bättre nu? Jag mår fint, sa Mert. Han undrade om han borde kalla Gawain Ishnod eller någonting liknande. Han hade vägrat kalla Elaine Ishnod. Inte för att hon direkt hade begärt det, så han bestämde att det fick gälla för hennes bror också. Har du kommit till övningsgården för att lära dig att fäktas? Frågade Gallard. Mert skakade på huvudet. Jag var bara ute och gick. Jag vet inte mycket om svärd. Jag litar nog hellre på en bra båge eller en ordentlig stav. De kan jag i varje fall hantera. Om du vistas i närheten av Ninive, sa Gallard, så behöver du båge, stav och svärd för att försvara dig. Och jag vet inte ens om det räcker. Gawain tittade förundrat på honom. Gallard, du åstadkom just någonting som var väldigt likt ett skämt. Jag har faktiskt visst sinne för humor, Gawain, sa Gallard med förorättad min. Bara för att jag inte vill göra narr av folk tror du inte det. Gawain skakade på huvudet och vände sig åter mot Mert. Du borde lära dig att fäktas. Sån kunskap kan alla ha nytta av nu för tiden. Din vän, Rand Althor, bar ett väldigt ovanligt svärd. Hur är det med honom nu? Jag har inte träffat Rand på länge, sa Mert snabbt. När Gawain nämnde Rand hade hans blick för ett ögonblick fått en ökad intensitet. Ljus. Vet han hur det är ställt med Rand? Det kan han bara inte göra. I så fall skulle han stämpla mig som mörkvän bara för att jag är Rands vän. Men någonting vet han. Svärd är inte allt, ska du veta. Jag tror nog att jag skulle klara mig ganska bra mot en del av er båda om ni hade svärd och jag hade min stav. Gawains hostning var uppenbarligen avsedd att dölja ett skratt. Med alldeles för artig röst sa han. Du måste vara mycket skicklig. Gallads min var öppet vantrogen. Kanske var det för att de båda uppenbarligen trodde att han bara skrävlade. Kanske var det för att han hade misslyckats när han försökte fråga ut vakten tidigare. Kanske var det för att Else, som brukade ha ett sånt gott öga till pojkar, inte ville ha någonting med honom att göra. Och för att alla dessa kvinnor stirrade på Gallad som katter på ett krus med grädde. Ej, Sedir eller ej, de var fortfarande kvinnor. Alla dessa förklaringar for genom Märts huvud, men han avfärdade dem ilsket, särskilt den sista. Han skulle göra det för att det roade honom och för att han kanske skulle tjäna ett par slantar på det. Han skulle inte ens behöva sin tur. Jag satsar 2 silvermarker mot 2 från var och en av er, sa han, på att jag kan besegra er båda samtidigt, så som jag sa, stav mot svärd. Bättre odds än så kan ni inte begära. Ni är 2 och jag är 1, så 2 mot 1 är en rättvis insats. Han skrattade nästan högt åt deras förbryllade miner. Mert, sa Gawain, vi behöver inte slå vad. Du har varit sjuk. Vi kanske kan försöka någon gång när du är starkare istället. Det skulle vara allt annat än ett rättvist vad, sa Gallard. Jag slår inte vad med dig, vare sig nu eller senare. Du är från samma by som Egwen, inte sant? Ja, jag skulle inte vilja att hon blev arg på mig. Vad har hon med det här att göra? Om någon av er når mig med svärdet en enda gång får ni varsin silvermarker av mig. Om jag slår er tills ni ger upp, ger ni mig 2 var. Tror ni inte att ni klarar det? Det här är löjligt, sa Gallard. Du skulle inte ha en chans mot en tränad svärdsman. Än mindre 2. Jag kan inte gå med på att ha ett sånt övertag. Så det tror du? Frågade en sträv röst. Den fyrkantige väktaren sällade sig till dem. De tjocka svarta ögonbrynen var neddragna i en bister min. Du tror att ni två är tillräckligt skickliga med svärdet för att klara av en pojke med en käpp. Det skulle inte vara rättvist, Hammargaidin, sa Gallard. Han har varit sjuk, tillade Gallard. Det finns ingen anledning att hålla på med det här. Tillbaka till planen, morrade Hammer och visade med en huvudrörelse över axeln. Gallard och Gawain gav Mert varsin dyster blick, men lydde honom. Väktaren mönstrade tvivlande Mert från topp till tå. Är du säker på att du är i form för det här, pojk? Nu när jag tittar närmare på dig ser jag att du borde ligga till sängs. Jag har nyss kommit upp ur sängen, sa Mert, och jag klarar det nog. Det måste jag. Jag vill inte förlora mina två marker. Hammer höjde förvånat på sina buskiga ögonbryn. Tänker du hålla det där vadet, pojk? Jag behöver pengarna, Mert skrattade. Hans skratt slutade tvärt när han vände sig mot det närmsta stället med stavar och knäna nästan vek sig under honom. Han rätade så fort på benen att en eventuell åskådare förmodligen skulle tro att han bara hade snubblat. När han stod vid stället tog han god tid på sig att välja ut en bra stav, nära 2 tum tjock och nästan 1 fot längre än han själv. Jag måste vinna. Jag öppnade min dumma mun och nu måste jag vinna. Jag har inte råd att bli av med de där 2 markerna. Utan dem skulle det ta en evighet att vinna ihop de pengar jag behöver. När han vände sig om höll han staven framför sig med båda händerna. Gawain och Gallard väntade redan på honom ute på övningsplanen. Jag måste vinna. Må turen stå mig bi, muttrade han. Dags att låta tärningarna rulla. Hammer gav honom en underlig blick. Talar du det gamla språket, pojke? Mert stirrade tillbaka ett kort ögonblick utan att säga någonting. Han kände sig frusen in i märgen. Med en kraftansträngning fick han benen att bära honom ut mot övningsgården. Kom ihåg vadet, sa han högt. 2 silvermarker från er var mot 2 från mig. Ett surr hördes från de antagna när de insåg vad som höll på att hända. Ejsederna såg på under tystnad, en ogillande tystnad. Gawain och Gallard delade på sig, en på var sida om honom. Båda höll avståndet till honom och ingen av dem hade lyft svärdet mer än till hälften. Inget vad, sa Gawain. Det blir inget vad. På samma gång sa Gallard, jag tänker inte ta dina pengar. Jag tänker ta era, sa Mert. Avgjort, röt Hammer. Om de inte vågar sätta emot ditt bud, pojk, så ska jag själv betala deras insats. För all del, sa Gawain. Om du envisas så, avgjort. Gallard tvekade ännu ett ögonblick innan han morrade. Avgjort då. Låt oss nu få ett slut på den här farsen. Mert behövde inte mer än detta ögonblicks förvarning. När Gallard stormade mot honom lät han händerna glida längs staven och svängde den. Han drev ena änden mot den långa mannens bröstkorg. Och Gallard stönade till och snubblade. Mert lät staven studsa tillbaka och svängde runt mot Gawain som just kom inom räckhåll. Med en blixtsnabb rörelse lät han staven glida ner under Gawains övningsvärd och slog bort foten under honom. När Gawain stöp fullföljde Mert cirkelrörelsen i tid för att träffa Gallard över hans höjda handled. Övningsvärdet flög genom luften i en vid båge. Gallard kastade sig omedelbart ner i en mjuk rullande dykning som om handleden inte alls gjorde ont. När han återkom på fötter höll han svärdet med bägge händerna. Mert ignorerade honom för ögonblicket, vände sig om till hälften och vred handlederna så att staven stack ut i hela sin längd vid hans sida. Gawain, som just börjat ta sig på fötter, tog emot slaget på sidan av huvudet med en smäll som bara delvis mattades av hans mjuka kalufs. Han föll ihop i en hög. Mert var bara vakt medveten om att en Ejseder rusade ut för att ta hand om Elaines fallne bror. Jag hoppas att det inte är någon fara med honom. Det borde det inte vara. Jag har själv slagit mig värre när jag ramlat ner från ett stängsel. Han hade fortfarande Galad att ta hand om, och att döma av Galads sätt att balansera på främre delen av fötterna med svärdet höjt i en exakt vinkel hade han börjat ta Mert på allvar nu. Just i det ögonblick bestämde sig Merts ben för att börja darra. Ljus, jag får inte bli svag nu. Men han kunde känna hur den ostadiga känslan började komma tillbaka. Och tillsammans med den en hunger som om han inte hade ätit på flera dagar. Om jag väntar på honom faller jag platt på ansiktet. Han började röra sig framåt, men det var svårt att hålla knäna stadiga. Tur, stanna nu hos mig. Från första slaget visste han att turen, eller skickligheten, eller vad det nu var som hade fört honom så här långt, fortfarande var med honom. Galad lyckades vända bort slaget med en skarp smäll, och nästa, och nästa. Men hans ansikte var stelt av ansträngning. Den smidige svärdsman, nästan lika skicklig som väktarna, kämpade med varje uns av sin färdighet för att hålla undan Märts stav. Han anföll inte, han hade fullt upp med att försvara sig. Han rörde sig hela tiden åt sidan i ett försök att slippa backa, och Märt fortsatte att pressa honom. Staven rörde sig så fort att den bara syntes som en suddig kontur. Och Galad backade och backade igen med sin träklinga som en tunn sköld mot Märts stav. Hungern gnagde i Märts inälvor som om han hade svalt ett fång vässlor. Svettdropparna rann ner i hans ögon och styrkan började försvinna, som om den läckte ut tillsammans med svetten. Inte än. Jag får inte falla än. Jag måste vinna, nu. Han upphov ett vrål och la sina sista krafter i ett sista utfall. Staven blixtrade förbi Galads svärd och träffade i snabb följd hans knä, handled och reben för att slutligen drivas in i Galads mage som ett spjut. Galad vek sig med ett stön och kämpade för att inte falla omkull. Matt höll staven i darrande händer på vippen att göra en sista krossande stöt mot halsen. Galad sjönk till marken. Märt tappade nästan staven när han insåg vad han hade varit nära att göra. Jag skulle vinna, inte döda honom. Ljus, vad tänkte jag på? Av en ren reflex körde han ena änden av staven i marken, och så fort han gjort det var han tvungen att gripa tag i den för att kunna hålla sig upprätt. Hungern genomborrade honom likt en kniv som kratsar märgen ur ett ben. Plötsligt insåg han att det inte bara var Echiderna och de antagna som tittade på. All övning och alla lektioner hade avstannat. Väktare och elever, alla stod och iakttog honom. Hammer gick och ställde sig invid Galad, som fortfarande låg och kved på marken, men försökte ta sig på fötter igen. Väktaren höjde rösten och ropade: "Vem var alla tiders främste svärdsmästare?" Från dussintals elever kom ett gemensamt vrål. Jerom Gaydin. Ja, ropade Hammer och vände sig runt så att alla säkert hörde. Under sin livstid utkämpade Jerom över 10 000 strider på slagfältet och i Envig. Endast en gång blev han besegrad av en bonde med en stav. Kom ihåg det. Kom ihåg vad ni just fått bevittna. Han sänkte blicken ned mot Galad och sänkte rösten också. Om du inte kan komma upp nu, pojke, så är det över. Han lyfte ena handen och alla Isidéerna och de antagna rusade fram till Galad. Märt gled ned längs staven och la sig på knä. Ingen av Isidéerna kastade ens en blick åt hans håll. Det gjorde däremot en av de antagna. En mullig flicka som han mycket väl kunde ha bett om en dans om hon inte hade ämnat bli Eichedé. Hon såg på honom med rynkade ögonbryn, fnös och vände sig åter för att se vad Eichedéerna gjorde med Galad. Märt blev lättad när han såg att Gawain var på benen igen. Han drog sig upp igen när Gawain kom fram till honom. Får inte låta dem se det. Om de får för sig att jag behöver pysslas om hela tiden kommer jag aldrig härifrån. På ena sidan av Gawains huvud var det gyllenröda håret mörkt av blod, men det syntes inget sår eller blåmärke. Han tryckte två silvermarker i Märts hand med ett torrt: "Jag tror jag ska lyssna på vad du säger nästa gång." Han såg Märts blick och rörde vid sitt huvud. De helade det, men det var inte så farligt. Elaine har ofta gett mig värre smällar än så. Du är skicklig med den där. Inte lika skicklig som farsgubben. Han har vunnit stavkampen vid Beltane vartenda år så länge jag kan minnas. Utom en eller två gånger när Rands far gjorde det. Det där intresset tändes åter i Gawains ögon och Matt önskade att han aldrig hade nämnt Tam Althor. Aesir Dena och de antagna trängdes fortfarande runt Gallard. Ja, jag måste ha gjort honom riktigt illa. Det var inte min mening. Gawain kastade en blick ditåt. Det gick inte att se något annat än två ringar av kvinnoryggar där de antagna utgjorde den yttre ringen när de kikade över axlarna på de hukande Aesir Dena och skrattade. Du dödade honom inte. Jag hörde hur han stönade, så han borde vara på benen nu. Men de tänker inte låta det här tillfället gå dem ur händerna, nu när de kan fingra på honom så mycket de vill. Ljus, fyra av dem tillhör gröna Aja. Märt gav honom en förvirrad blick. Gröna Aja, vad har det för betydelse? Och Gawain skakade på huvudet. Det spelar ingen roll, men du behöver inte vara orolig för Gallard. Det värsta han kan råka ut för är att vara väktare till en grön HD när det klarnar för honom. Han skrattade. Nej, de skulle inte göra det. Men jag slår vad om mina två marker som du har i handen att en del av dem önskar att de kunde göra det. Inte dina marker, sa Märt och stoppade dem i rockfickan. Mina. Han hade inte blivit särskilt mycket klokare av Gawains förklaring, förutom att det inte var någon fara med Gallard. Allt han visste om väktare och Aesir Dare var de minnesfragment han hade av Lärn och Moraine, och där fanns det inget som liknade det som Gawain verkade antyda. Tror du att de tar illa upp om jag hämtar hans insats? Det skulle de förmodligen göra, sa Hammer med torr röst när han sällade sig till dem. Du är inte speciellt populär hos de där Aesirderna just nu. Han fnös. Man skulle kunna tro att till och med gröna Aja skulle vara bättre än jämtungar som just fått släppa mors kjolar. Så bra ser han ändå inte ut. Nej, det gör han inte, instämde Märt. Gawain flinade mot dem båda, tills Hammer blängde på honom. Här, sa väktaren och tryckte ytterligare två silvermynt i Märts hand. Jag ser till att få tillbaka från Gallard senare. Varifrån kommer du, pojke?
Manetharan.
Märt stelnade när han hörde detta namn komma över sina läppar. Jag menar, jag är från Truefloden. Jag har väl hört för många gamla sagor. De båda männen såg på honom utan att säga någonting. Jag tror jag ska gå tillbaka till tornet och se om jag kan hitta någonting att äta. Klockorna hade inte ens ringt för midmorgon än, men de två männen nickade som om det inte var något konstigt med det. Han behöll staven. Ingen hade sagt åt honom att ställa tillbaka den och gick långsamt därifrån tills träden dolde honom från övningsgården. När han kommit så långt lutade han sig mot staven som om den var det enda som hindrade honom från att falla omkull. Det kunde mycket väl vara precis så det var. Om han öppnade rocken kändes det som om han skulle få se ett hål där magen borde ha varit. Ett hål som bara växte medan det slukade resten av hans kropp. Hans huvud var fullt av envisa röster.
Talar du det gamla språket, pojke?
Manetharan. Det fick honom att rysa. Ljuset hjälper mig. Jag gräver mig bara djupare ner. Jag måste komma härifrån, men hur? Han linkade tillbaka till själva tornet som en gammal gubbe. Hur?